Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, Steven Hilder. Det här avsnittet är skrivet av Anna Renström. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet handlar om fallskärmshoppning och vi har försökt använda ett språk som är enkelt att förstå. Det har varit en utmaning att få fram uttryck som används av svenska fallskärmshoppare. På fallskärmsforum används ofta engelska termer och svenska handböcker är ganska byråkratiska. Vi har försökt göra det här avsnittet för alla, oavsett tidigare kunskapsnivå om fallskärmshoppning. Så reservation för fel när det kommer till fallskärmstermer, men vi hoppas att ni ska gilla avsnittet. Steven Paul Hilder föds i Hereford den 12 december 1982. Han blir Mary och Paul Hilders första son. Steven har en syster som heter Catherine. Mamma Mary jobbar vid det lokala universitetet och pappa Paul arbetar på stadens miljöförvaltning. Hereford är vid Stevens födelse 1982 ett lugnt ställe med ungefär 47 000 invånare. Floden Wye rinner genom staden och vackra grönytor tillsammans med små affärer i centrum ger ett pittoreskt intryck. Hereford är beläget i västra England, endast 25 km från walesiska gränsen. Steven går secondary school mellan 11 och 16 års ålder på Bishop of Herefords Blue Coat School. Skolan är kristen och skolans motto lyder på latin Christo Semper Fidelis, alltid lojal. Kristus. Klasskamraternas intryck av Steven är en kille som har humor och är kompis med alla. Steven är också målmedveten och vet redan i tidiga tonåren vad han vill i livet. Han vill ha en framtid inom det militära. Stevens första steg mot en militär karriär tar han redan som 13-åring när han går med i Army Cadet Force. Det är en ungdomsorganisation som sponsras av brittiska försvarsdepartementet och Storbritanniens armé. Steven lär sig bland annat militära baskunskaper som sjukvård och vapenhantering. Steven älskar militärlivet. När han har klarat sina prov för högre studier får han ett utbildningsstipendium av brittiska armén. Den 18-årige Steven påbörjar en universitetsutbildning som kadett på Bristol Academy. ligger ungefär 67 km söder om Hereford. Medan Steven studerar i Bristol hittar han en ny hobby. Han börjar då hoppa fallskärm. När Steven landar efter sitt första fallskärmshopp ringer han direkt hem till mamma Mary. Han ropar i extas till sin mamma att han aldrig har varit så hög på livet. Steven börjar älska att hoppa fallskärm. Men efter ett år i Bristol misslyckas Steven med sina slutprov. Hösten 2002 blir den 19-årige Steven istället kadett på Storbritanniens försvarsakademi i Shrivenham. 1,5 timmes bilfärd sydöst om Hereford. På försvarsakademin på fritiden går Steven med en amatörteatergrupp och han upptäcker att han är väldigt bra på att spela teater. Efter en framgångsrik audition får Steven en av tre huvudroller i en pjäs. De andra huvudrollerna spelas av Jason Saunders och Ruth Woodhouse. De tre blir snart bästa vänner och sen uppstår romantiska känslor mellan Steven och Ruth. Jason och Ruth är inga fallskärmshoppare. Men på försvarsakademin träffar Steven också de ett år yngre kadetterna Adrian Blair och David Mason. Adrian och David delar Stevens besatthet av fallskärmshoppning. Våren 2003 bildar Adrian, David och Steven ett lag som heter Black Rain. Black Rain tävlar för försvarsakademin i fallskärmshoppning. Adrian och David är goda vänner sedan länge. De hoppar nästan alltid tillsammans. Steven umgås inte riktigt med Adrian och David på fritiden, utan det är sporten som för dem samman. Steven är en duktig fallskärmshoppare, men både Adrian och David tycker att Steven kan vara lite irriterande och David speciellt drar sig inte för att retas med Steven. Steven är nu 20 år gammal och hans intresse för fallskärmshoppning ökar hela tiden. Han ägnar nästan all sin fritid och massor av pengar åt att hoppa fallskärm. När pengarna inte räcker då tar Steven lån. Vid ett tillfälle struntar Steven till och med en tenta för att hoppa fallskärm istället. Stevens flickvän Ruth säger skämtsamt till vänner att Steven får abstinens om han inte får hoppa regelbundet. Därför hinner de två inte ses på helgerna. När sommarledigheten inleds beslutar Ruth och Steven sig för att avsluta sitt kärleksförhållande och bara vara vänner. Det är nu juni 2003 och Steven väntar spänt på besked om hur hans slutprov har gått. Han anar att han har misslyckats igen som han gjorde året innan i Bristol. Men innan resultaten har hunnit komma är det dags för Black Rain, alltså Steven, Adrian och David, att tävla i British College Open Championships. Det är en veckolång årlig nationell studenttävling i fallskärmshopp som arrangeras av föreningen British Collegiate Parachute Association. Vinnarna av tävlingen får motta medalj och ära vid en prisceremoni. Det finns alltså inga prispengar. 2003 hålls tävlingen på Hibbletstows flygfält. Hibbletstow är ett litet samhälle 220 km norr om London. Tävlingen lockar till sig över 70 deltagare och tillsammans med instruktörer, packare och annan personal är det ungefär 100 fallskärmsentusiaster på plats. Måndagen den 30 juni vid midnatt anländer Steven till Hibbletstows flygfält som först i sitt lag. Han har tillbringat dagen på ett nöjesfält och sen har han kört de 160 kilometerna till flygfältet. Eftersom Steven har ont om pengar sover han i sin bil istället för att hyra ett rum. Det är han inte ensam om på tävlingen. Det är många som sover i sina bilar. Tisdagen, den 1 juli, blir alla fallskärmshopp inställda på grund av dåligt väder. Steven åker ganska långt, ungefär 20 kilometer till en bensinmack och handlar snacks. Onsdagen, den 2 juli, får Steven äntligen göra ett träningshopp men sen blir resten av dagen inställd igen. Ingen vet om Steven själv packar om sin fallskärmsutrustning efter det här träningshoppet eller om han anlitar en fallskärmspackare. En fallskärmspackare kostar bara 5 pund så det är en möjlighet att han gjorde det. På onsdagskvällen anländer Adrian och David till flygfältet Hibbletstow. Black Rain är återigen samlade och de är redo för stordåd. Torsdagen den 3 juli härjar åskan i stora delar av Storbritannien inklusive Hibbletstow. Alla fallskärmshopp ställs in igen. Det flaggas även för att fredagens hopp också kan bli inställda. Under torsdagen handlar Steven en maskeraddräkt till kvällens maskerad. Tävlingsarrangörerna anordnar nämligen den kvällen en temafest i flygfältsbaren. Arrangörerna är ju BCPA, The British Collegiate Parachute Association. Och därför vill de att deltagarna ska komma utklädda till någonting som börjar på bokstäverna B, C, P eller A. Steven kommer utklädd till en bitch i läderklänning. Med lite alkohol innanför västen, eller klänningen i det här fallet, tar Steven snabbt över karaoken med ett gäng Bon Jovi-låtar. Han sjunger medvetet falskt till de andra festdeltagarnas förtjusning. Black Rain slutar festa klockan 02.00. En regel som fallskärmshoppare följer är att de måste sluta dricka senast 8 timmar innan de ska upp i luften. Så klockan 2 var ganska sent att sluta. Men Black Rain hoppas alltså att tävlingen ska börja först efter klockan 10. Det var ju ändå rätt troligt att den skulle bli inställd under fredagen eftersom vädret hade varit så dåligt. Men vädergudarna är med fallskärmshopparna. På förmiddagen, fredagen den 4 juli 2003, får de veta att de ska tävla efter lunch och de påbörjar förberedelserna. De hade alltså kunnat festa ytterligare 2 timmar om de följde den där 8-timmarsregeln. Black Rain genomför en flygkontroll som innebär att de okulärt besiktigar varandras utrustning. David kollar Stevens utrustning. Steven kollar både Adrians och Davids utrustning. Innan de går ombord på flygplanet peppar lagmedlemmarna varandra genom att göra ett dirt dive. Det innebär att de gör rörelserna som de senare ska göra i luften fast de gör dem på marken. Det ser lite ut som en rituell dans. Ett dirt dive är alltså motsatsen till ett skydive. Steven, Adrian och David sätter sig på
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Flygplansgolvet i sällskap med ytterligare ett tremannalag samt 2 kameramän som ska filma de båda lagen för domarnas bedömning. Black Rain är först ut. Ögonblicken innan de hoppar ut ur flygplanet ger de varandra high-fives och ler brett mot kameran. Steven, Adrian och David hoppar ut på 4000 meters höjd och börjar snabbt och smidigt bygga formationer i luften samtidigt som de håller ögonkontakt med varandra. De märker att det går väldigt bra. Det är ett av de bästa, kanske till och med det allra bästa hoppet som Black Rain någonsin har gjort. För ett lag på deras nivå är 10 formationer godkänt och 15 formationer är utmärkt. Black Rain lyckas bygga 19 formationer. De är där i luften medvetna om att det här resultatet förmodligen kommer att leda till seger. De unga männen skriker av glädje. När de når 1200 meters höjd delar Steven, Adrian och David på sig för att utlösa sina fallskärmar. De tjocka molnen gör att lagkamraterna inte ser varandra hela vägen ner. På marken väntar Paul Hollow, chefsinstruktören som övervakar tävlingen. Han godkänner när väderleken tillåter hopp, han har koll på schemat och han har koll på alla inblandade. Snart ser Paul 2 färgglada fallskärmar singla ner. Han drar då slutsatsen att någonting kan ha hänt den tredje hopparen och att denne då bör ha utlöst sin reservfallskärm. Reservfallskärmarna är vita och det är en molnig dag. Så Paul tänker att reservfallskärmen kan vara väldigt svår att se mot himlen. Två instruktörer kör iväg för att leta efter Steven. När de kommer tillbaka med en vit reservfallskärm utan en tillhörande fallskärmshoppare inser alla att någonting har gått oerhört fel. Paul Hollow och personalen på plats letar i det omgivande majsfältet. Snart ser de ett område med nerböjda skälkar. Ungefär 800 meter från den tänkta landningsplatsen i det högväxta majsfältet hittas Steven Hilders livlösa kropp. Steven har alltså fallit rakt ner i marken från 4000 meters höjd. Paul Hollow ringer det brittiska larmnumret 999. Den lokala polisen i Humberside, 20 km bort, kallas genast till platsen. För chefsinstruktören Paul är det uppenbart att någon har mixtrat med Stevens utrustning. Han kan nämligen tydligt se avklippta fallskärmslinor. Det synliga sabotaget gör att den ansvarige utredaren Colin Andrews och hans kollegor direkt arbetar efter teorin att ett mord har begåtts. Fallskärmsentusiasterna på plats är otroligt chockade. Säkerhet och tillit till varandra är en förutsättning för fallskärmshoppning. Nu har det, trots alla säkerhetsrutiner, skett ett dödsfall och tävlingen avbryts. Här är det på sin plats med en kort förklaring varför Stevens fallskärmar inte löstes ut. En fallskärmsutrustning är packad i en ryggsäck som kallas rigg och sitter på hopparens rygg. På riggen finns det två handtag. Ett handtag löser ut den stora fallskärmen som heter kalott och ett handtag löser ut reservfallskärmen. När hopparen rycker i handtaget för kalotten kastas först en liten skärm som heter pilotskärmen ut. Pilotskärmens lina drar sedan ut en sprint som öppnar kalotten. Linorna mellan Stevens pilotskärm och kalott var avskurna. Därför drog sprinten inte ut och kalotten öppnades aldrig. Steven ryckte då förmodligen i handtaget för reservfallskärmen. Men de linor som sammankopplade reservfallskärmen med riggen var också de avklippta. Reservfallskärmen löstes ut men åkte ensam upp i himlen lyft av vinden och Steven fortsatte falla mot marken. Och i det läget hade han alltså ingen fallskärm kvar. Linorna var dolda och inpackade i utrustningen. Det är inget som märks under den flygkontroll som David utförde innan hoppet. Den som saboterade Stevens fallskärm måste vara kunnig och visste att tilltaget inte skulle upptäckas. Vi vet alltså inte om Steven var den sista personen som packade hans utrustning. Vem som helst på flygfältet hade tillgång till rummet där hopparna förvarade sina riggar. På nätterna var det låst och larmat, men under dagtid kunde alla röra sig fritt där. Alla som befinner sig på Hibbalt's Toes flygfält vid tillfället för Stevens död DNA-topsas. Detta i syfte att kriminalteknikerna ska kunna testa deras DNA mot eventuell DNA som de hittar på Steven eller hans utrustning. Polisen undersöker alla fallskärmar på flygfältet och för att försöka hitta fler saboterade fallskärmar. Men ingen annan utrustning har saboterats. Polisens kriminaltekniker tar fiberprover från Stevens fallskärmslinor. När de försöker klippa av linorna med en sax så går inte det. Men när kriminalteknikerna istället provar med en krokkniv fungerar det utmärkt. En krokkniv är en kniv formad som en krok av plast med ett knivblad på insidan av kroken. En krokkniv ingår i varje fallskärmshoppares utrustning. Utredaren Andrews och hans kollegor antar därför att en krokkniv måste användas för att klippa av Stevens linor. Polisen börjar nu utreda Stevens liv och de upptäcker den här bilutflykten som jag nämnde. Den verkar lite märklig. 3 dagar före sin död, på tisdagen, körde Steven från flygfältet till bensinmack. Där köpte han snacks och kanske också lite alkohol. Det anmärkningsvärda är att det ligger flera närbutiker och bensinmackar betydligt närmare flygfältet. Men Steven valde ändå att köra till Scunthorpe 20 km bort. Enligt utredaren Andrews hittar du bara den här bensinmacken om du letar efter den eller om du av misstag stöter på den. Polisen började därför fundera runt möjligheten att Steven hade stämt träff med någon på macken. Vid undersökningen av Stevens bil framkommer det att hans bensintank är nästan tom. Han har alltså inte åkt till Skantorp för att tanka. Men han borde ändå ha tankat när ändå var vid en bensinmack. På mackens övervakningsfilm syns Steven och hans bil, men ingen i personalen kommer ihåg honom. Adrian och David förhörs noggrant vid flera tillfällen efter Stevens död. Utifrån förhören får utredaren Andrews en uppfattning att relationen mellan Steven och hans lagkamrater var ytlig och bitvis ansträngd. Det finns också en del besvärande omständigheter för lagkamraterna. 2 veckor före dödsfallet utsatte David Steven för ett olycksbådande skämt. Steven utförde alltid sina säkerhetskontroller till punkt och pricka. Han föreläste dessutom gärna för lagkamraterna hur de skulle göra. Och det var de ganska trötta och irriterade på. Men 2 veckor innan sin död var det Steven som slarvade och lämnade sin fallskärmsutrustning obevakad. David såg då sin chans och lossade sprinten till Stevens kalott. Det här kräver ompackning av fallskärmen, men det är ett skämt som märks direkt och som inte kan leda till skada. Steven fick aldrig veta vem som hade retats med honom eller varför. Polisen däremot tänkte att om David en gång hade mixtrat med Stevens utrustning, då kanske han skulle göra det igen. På Adrians dator hittas en diskussion som han har haft några månader innan Stevens död. I en forumtråd som handlar om drömmar berättade Adrian att han hade drömt om en fallskärmshoppare vars fallskärmar inte utlöstes. Plötsligt dyker en annan fallskärmshoppare ner ovanifrån och räddar den första hopparen. Polisen misstänker då att Adrian kanske ville iscensätta sin dröm i verkligheten. David har en
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Affisch på dörren till sitt studentrum. Affischen föreställer en rädd Bart Simpson med texten, citat, "Jag gjorde det inte. Ingen såg mig göra det. Ni kan inte bevisa någonting." Slut citat. Polisen konfiskerar den misstänkta affischen och spekulerar i att affischen kanske hade en koppling till verkligheten. Adrian och David skrev tillsammans en dödsannons för Steven i Skydive the Mag, en fallskärmstidning. Polisens utredare hittar dödsannonser i Davids dator och polisen tycker att den är skriven med ett förolämpande språk. Adrian och David förklarar att det bara var ett utkast, att de inte är särskilt bra på att skriva. Den 31 juli, ungefär en månad efter Stevens död, äger hans begravning rum i St. Mary the Virgin's Church strax utanför Hereford. Stevens kista sveps i den brittiska flaggan Union Jack och bärs in i kyrkan av 6 kadetter. En av kistbärarna är Adrian. Ceremonin är välbesökt och alla sittplatser är upptagna. På en blombukett på kistan finns ett kort med Adrians och Davids sista hälsning. Den lyder: Blue sky Steve and our love forever. Hälsningen var en hänvisning till uttrycket Blue Skies Black Death som bland fallskärmshoppare är en vanlig skål vid dödsfall. Uttrycket är menat att hedra den som har gått bort men också varna de som är kvar så att de är försiktiga. Det händer inte jättemycket i fallet, men den 22 oktober 2003, 4 månader efter Stevens död, anhålls Adrian och David misstänkta för mord på Steven. De släpps efter bara några dagar och de avskrivs så småningom från utredningen. I november anhålls en 24-årig man från Leeds som också befann sig på flygfältet. 24-åringens identitet har aldrig offentliggjorts och även han släpps efter några dagar. Utredaren Andrews skrev ett öppet brev i oktobernumret av Skydive The Mag. Det är alltså den största brittiska tidskriften om fallskärmshoppning. Andrews skriver i brevet att enligt hans erfarenhet lättar mördare på sina hjärtan, ofta till en familjemedlem eller till en vän. Mördare börjar ofta också bete sig underligt efter sitt brott. Om någon läsare känner igen den beskrivningen så vill Andrews att de ska höra av sig. Fallet tas också upp i BBCs populära tv-program Crime Watch. Stevens föräldrar Paul och Mary framträder flera gånger i tv och tidningar. De vädjar att om det är någon som vet vad som har hänt Steven så ska de träda fram. Men det är det ingen som gör. Dödsfall inom fallskärmshoppning är extremt ovanligt. Risken för en erfaren hoppare är statistiskt sett ungefär ett dödsfall på 100 000 hopp. Det är väldigt många hopp. Sabotage av utrustning som leder till allvarliga skador eller dödsfall är nästan helt okända företeelser. Trots detta finns det fall som har likheter med Steven Hilders död. Framförallt 2 fall i USA. Det första utspelar sig 1996 då fallskärmshopparen Kerry Hopwood skulle göra ett inslag till tv-kanalen MTV och filmade sitt hopp med en hjälmkamera. När bägge hans fallskärmar misslyckades med att lösas ut skrek han: "Åh herregud, jag kommer att dö!" Mirakulöst nog överlevde Hopwood då endast en lina till reservfallskärmen hade skurits av. Därför bromsades hans fall. Han fick en hjärnskada och han återhämtade sig aldrig riktigt helt. Utredningen visade att det var ett sabotage. Fallet är än idag olöst. Året efter, 1997, råkade fallskärmshopparen Charlie Mullins ut för ett sabotage. Någon klippte av linorna till både hans kalott och hans reservfallskärm. Men han upptäckte det innan hoppet. Och även detta fall är olöst. Amerikansk polis lämnar över namnen på alla som var närvarande vid de där 2 händelserna till brittisk polis. De har en förhoppning om att ett genombrott i Stevens fall kan leda till uppslag även för amerikansk polis. Men likheterna verkar vara en tillfällighet och ett samband mellan händelserna utesluts. Utredaren Andrews byter då huvudspår. Han hävdar att det finns omständigheter som tyder på att Steven tog sitt eget liv. Att det alltså var Steven själv som hade saboterat sina fallskärmar. När Steven dog hade han skulder på 170 000 pund. Det motsvarar ungefär 276 000 svenska kronor idag. Vännen från teatergruppen Jason Saunders berättade att Steven inte alls var orolig över sina skulder. För när Steven hade tagit examen då väntade tryggt och hyfsat välbetalt jobb för Steven inom militären. Och då skulle han ju kunna betala tillbaka. En annan självmordsanledning skulle kunna vara studieresultaten. Steven trodde ju att han hade misslyckats med slutproven på Försvarsakademin, precis som han hade gjort året innan i Bristol. I själva verket hade Steven klarat proven utan problem. Enligt Stevens föräldrar Paul och Mary hade Steven också tänkt ut en alternativ karriärväg om han inte skulle bli godkänd, nämligen att ta värvning i flottan. En tredje självmordsanledning skulle kunna vara att Stevens förhållande med Ruth Woodhouse hade tagit slut. Ruth själv säger att det var ett ömsesidigt beslut att bryta upp och att deras förhållande aldrig hade varit särskilt seriöst. Dessutom var de fortfarande faktiskt bästa vänner enligt Ruth. Samma dag som Steven körde till fallskärmshoppstävlingen var han, som vi nämnde, på ett nöjesfält. När polisen pratade med Ruth framkom det att det var Ruth som var med Steven på nöjesfältet. Ruth uppger att hon och Steven hade så kul att de var sist ut från nöjesfältet och alla besökare. Och att därför Steven kom fram till flygfältet så sent. Efter 10 månaders utredning har polisen förhört 2500 personer. Alla fallskärmshoppare, alla vänner och bekanta till Steven och en massa annat folk. Men de är ändå inte närmare en lösning. Som vi sa tidigare kunde kriminalteknikerna inte klippa av Stevens saboterade linor med en sax. En kökssax som låg i bakluckan på Stevens bil undersöktes därför inte förrän 10 månader efter hans död. Undersökningen visar att saxen har fibrer på bladen. Fibrerna matchade Stevens avskurna linor. Dessutom finns det bara DNA från en enda person på saxen och det är Steven. Kriminalteknikerna påpekar dock att en gärningsperson kan ha hanterat saxen med handskar och på så sätt inte lämnat DNA-spår. En annan detalj är att bilens baklucka där saxen hittades var låst. Men bildörrarna var öppna och nycklarna satt i tändningslåset. Vem som helst kunde alltså lägga in saxen i bakluckan, låsa den och lämna nycklarna i bilen. Vid det här laget är utredaren Andrews övertygad om att fallet inte är ett mord. Polisen lämnar över sin utredning till den juridiska utredaren Stuart Atkinson vars jobb enbart är att fastställa dödsorsaken. Atkinson blir förbryllad av bevisen och inser snart att Stevens dödsfall är unikt och mystiskt. Han konstaterar att det är omöjligt att fastställa dödsorsaken. Atkinsons beslut är därför ett öppet domslut. Ett öppet domslut är mycket ovanligt och används bara som en sista utväg när det inte går att utesluta vare sig mord eller självmord. Och när jag säger dödsorsaken så menar jag förstås just mord eller självmord, för vi vet ju vad Steven dog av. Ett fall från 4000 meter. Och än idag vet varken Steven Hilders efterlevande eller vi vad det var som egentligen hände den där julidagen 2003. Men efter Stevens död så har det hänt igen. I oktober 2010 dömdes en 26-årig grundskolelärarinna Els Klottermans för mord till 30 års fängelse. Hon hade kapat sin kärleksrivals fallskärmslinor på exakt samma sätt som Steven Hilders linor hade kapats. Offret, den andra kvinnan, Els van Doren, dog i november 2006 i den holländska staden Opglabik. När båda hennes fallskärmar inte löstes ut. I maj 2015 på Nether Avon Airfield. Det flygfält där Steven Hilder tränade fallskärmshoppning i vanliga fall. Där greps armésergeant Emily Silliers. Misstänkt för att ha klippt av linor i hans frus Victorias fallskärm. Den 5 maj 2015 hade hans fru hoppat. Och båda hennes fallskärmar hade inte fungerat, men reservfallskärmen hade vecklats ut delvis och det gjorde att Siljers hustru faktiskt överlevde ett fall från 1200 meter. I maj 2008 dömdes sergeant Siljers för mordförsök. Motivet var en livförsäkring som han hade tagit ut på sin fru. Han tänkte nämligen mörda henne, få en massa pengar och sen leva lyckligt med sin älskarinna istället. Om du gillar den här podden så kanske du också gillar Mördarpodden som finns på alla poddappar. Där pratar jag om mord och försvinnanden med Josefin Molén. Så det är en dialogpodd till skillnad från den här. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Dit kan också skicka dina teorier om de fallen som vi tar upp i olösta mord. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt med just era teorier. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Tripnav för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Anna Renström för det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen av avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.